Johnny the Fucker, skriven och inläst av mig, Magnus Uggla. Baserat på en ganska sann historia, även om vissa karaktärer i boken har funnits på riktigt, vare sig om de står utskrivna med sina riktiga namn eller fingerade, så är de helt och hållet uppdiktade och har inget med verkligheten att göra. Detta är en roman. Prolog. Augusti 2006. Cirkus. Hur fan hade jag kunnat gå med på att avsluta turnén på det gudsförgetna skitstället? Tankarna surrade i huvudet på mig medan den åttasitsiga eskaladen for fram i hög fart längs den regnvåta E4 just norr om Jönköping. Däcken var blankslitna och absolut inte i skick att hantera allt det vatten som nu flöt omkring på vägbanan. Men risken för vattenplaning var ingenting som bekymrade vår chaufför, som trots att vi egentligen inte hade bråttom tryckte gasen i botten och körde som att det gällde livet. Att köra fort var någonting som alla i hans skrå ägnade sig åt, och tillsammans med mina musiker låg vi därför ständigt i fejd med chaufförerna om att ta det lugnt. Som alltid talade vi för döva öron, och så även den här dagen. Sittplatsen precis bakom chauffören i turnébussen var vigd åt mig, och där hade jag suttit de senaste 20 åren. Någon hade vid något tillfälle förklarat att den platsen var den säkraste om olyckan var framme, men hittills hade tack och lov både jag och turnésällskap klarat oss ifrån allvarligare incidenter. Nog så allvarligt var det dock att bandet efter någon vecka ute på vägarna alltid förvandlades till kampare, och bussen som han färdades i såg snart ut som ett slagfält. Där låg bananskal och godispapper blandat med urdruckna ölburkar och skitiga kläder om vartannat, och i den röran satt mina annars rätt välartade musiker och släppte veder helt ogenerat. Just metangasen var svårast att uthärda, och den förde dessutom med sig att bilens air condition ständigt gick på högvarv, vilket i sin tur ledde till förkylningar. En AC-förkylning kunde sedan hålla i sig under en hel sommar, och i värsta fall tappade man rösten helt när stämbanden så småningom sa ifrån på skarpen. Tidigare hade även jag sunkat ner mig under turnéerna och periodvis också njutit av det bohemiska livet. Men med åren ändrades det och jag blev mer picky, på gränsen till tråkig, och Jack Daniels hade för min del bytts ut mot handsprit. På den gamla goda tiden festade vi varenda kväll och vi var ständigt bakfulla där i bussen. Ja, till och med chaffisen festade utan en tanke på att han bara timmar senare skulle sätta sig bakom ratten för att köra oss 80 mil till nästa spelplats. Turnébussen var mitt och bandets gemensamma hem och vårt liv under några intensiva sommarmånader. Senare när branschen drabbades av sparfeber kom det nya regler. Hotellrummen blev för dyra och nu var det nightliner som gällde. I en sådan fick musikerna färdas ihop med det övriga crewet. Det fanns sängar på övervåningen och på det undre planet ett vardagsrum med soffor i plysch, tv och stereo, till och med ett barskåp i form av en jordglob. Ganska flott vid en första anblick, men på samma sätt som forntidens trånga turnébuss sakta men säkert blivit vidrigt förvandlades snart även den glassiga nightlinern till en mobil bajstunna med väskor till förbannelse och tomma flaskor och smutstvätt precis överallt. Längst bak i fordonet låg också en toalett, men under den skakiga färden, särskilt nattetid, var det omöjligt att träffa rätt i porslinet, så hälften hamnade på golvet och all ingrodd urin spred sedan en frän doft av ammoniak som förde tankarna till den skitiga muggen på Pub Anchor i Stockholm. Detta sammantaget gjorde att jag med tiden vägrade nightliner. Möjligheten för mig att kunna krypa till kojs i en buss som krängde över våta vägbanor bland älgar och andra faror var lika med noll, så för min del blev det flyg, fast allra helst tåg. Men ibland, som just den här gången, fanns varken tåg eller...